Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens bonusavsnitt.
Reklam för och samarbete med Lysa, vanliga frågor och svar.
Ja, men jag tänkte, vi hade ju Patrik och Sofia som medgrundat Lysa, och idag så svarar de på de frågorna som jag tänker att man har om man inte är kund på Lysa. Det vill säga de frågorna som jag själv hade velat ställa innan liksom jag själv hade satt in våra egna pengar. Så att det blir allt från hur funkar det, vad är lägsta belopp för månadssparande, vad har jag för trygghet och säkerhet, vad finns det insättningsgaranti, investerarskydd och massor av liksom så här vanliga frågor som kan dyka upp. Så för dig som är kund hos Lysa eller har följt oss länge, så tror jag inte att det blir så mycket nyheter, utan detta är till för dig som är ny och som vill lära känna Lysa lite närmare. Och precis som vanligt när vi pratar om sparande eller investeringar, så är det viktigt att komma ihåg att allt sparande innebär en risk, och man kan liksom förlora delar eller i värsta fall hela sitt insatta kapital, och att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Så att jag tänker att vi gör det inte svårare än så här, utan om det är så att du mot förmodan har någon fråga som vi har missat, så går det superbra att ställa den i forumet, att bara gå in på riktsammans.se/forum, och så ses vi där, tänker jag.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden, som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag, så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Varmt välkomna Patrik Adansson, som är vd och medgrundare till Lysa, och Sofia Wermlöf Helmrich, som är fondförvaltare och investment manager på Lysa.
Tack så mycket.
Och jag tänker idag så ska vi göra så här, lite för den som inte känner er, så lite så här, vilka frågor hade jag velat ställa om inte jag hade känt er? Så jag tänker så här, vi hoppar rakt in i det. Så här, varför ska jag spara och investera hos Lysa?
Ja, men för att vi gör det, vi skapar en väldigt bred diversifierad portfölj till en väldigt låg kostnad, och det är superenkelt att komma igång. Mm.
Det löser det här problemet många har, att hitta rätt risknivå och verkligen se till att man sparar frekvent och på små sätt.
Mm. Och vad ska man säga så här, vad är löftet? Vad är det jag kan förvänta mig om jag blir kund hos er?
Det man kan förvänta sig, det är att få en brillig, bred, diversifierad portfölj. Och att vi försöker hålla vårt tyckande till ett minimum. Så att vi gillar indexfonder eller indexnära. Så att man kan förvänta sig att vi ska gå ungefär som börsen går i stort på aktiesidan. Minus vår avgift såklart. Och ungefär samma sak på räntesidan.
Mm.
Med tyckande menar du?
Att man till exempel ska välja en aktie som man tror går bra eller en speciell sektor. Nu tror man att det ska gå väldigt bra för teknikaktier eller det kommer att gå väldigt bra för aktier i Asien.
Mm. Sånt sysslar ni inte med?
Nej.
Och varför är det viktigt?
Därför att det har visat sig i princip i all forskning att det är väldigt svårt att välja rätt aktier, utan det resulterar oftast till att man väljer att betala mer avgifter och få en sämre förvaltning än om man investerar rätt och billigt.
Vad tänker du, Sofia?
Ja, nej, men jag håller helt med om det Patrik säger. Sen låg ju också att man kan sätta in och ta ut pengar väldigt enkelt via vår hemsida eller appen.
Men vem är ni till för?
Ja, men vem som helst eller de allra flesta. Både de som kan jättemycket om finans eller de som inte vill lägga mycket tid eller kan så mycket idag.
Mm. Spelar det någon roll hur mycket pengar man har då?
Nej, vi har ingen minimigräns alls, utan finns till för alla, så väldigt inkluderande på det sättet.
Mm. Jag kan ibland också tycka spännande. Vem är ni inte till för? Vem passar liksom så här? Nej, men, så här, nej, sorry, du är inte...
Men man kan väl säga att det kan finnas antingen personer som vill för hela sitt innehav, så att säga, har starka åsikter om att man vill välja specifika aktier och tror att man kanske kan slå marknaden baserat på det eller specifika sektorer. Och man vill helt enkelt tajma marknaden. Eller personer som... vill, ska man säga, ha kanske lite mer av den här private banking upplevelsen som man får för...
Det blir inga middagar på Grand.
Det blir inga middagar på Grand, det blir det inte. Man får gärna komma förbi kontoret på en kaffe.
Det är vad ni erbjuder, det blir bra. Så här, när ni pratar med kunderna, vad är de vanligaste anledningarna till att de säger att de väljer er?
Det absolut vanligaste, det är att det är enkelt. Det toppar alla kundundersökningar vi gör. Enkelt att komma igång, att investera. Enkelt även om du, som Sofia sa, är en van investerare, att få en bra diversifiering. Även om man är väldigt intresserad så måste man lägga lite tid på det, helt enkelt. Mm. Så att, det är det vanligaste.
Ja, men också, jag tycker jag hör folk som liksom har tänkt att de ska slå marknaden och försökt välja aktier och så har det inte gått. Och så tänker man, det var skönt, nu ger det till lys. Okay.
Ja. Ja, men det är roligt, för jag brukar också säga så att det handlar om så att lösa problem. Hur är jag investerad över tid istället för att mäcka med det? Så här, om man tittar på era fonder så är det så att ni har ju inte 5 stjärnor på Morningstar, kommer förmodligen aldrig få 5 stjärnor på Morningstar. Vad säger ni till någon som säger liksom så här, men min rådgivare sa att man ska ha fonder med 5 stjärnor?
Man kan säga så här att det är lite kontraintuitivt hur det fungerar med sparande generellt sett. Om vi skulle komma fram till liksom vem i Sverige som är bäst på att springa 100 meter, då hade vi tagit alla personer som vill springa, ställt upp dem på en linje och sen har fått sprunget och sen har man sett att den här personen är snabbast, den är bäst på att springa 100 meter. Det är väldigt sannolikt att samma person kommer vara snabbast igen på 100 meter. Det kanske är någon av de andra som är topp 5, men det är ingen av dem som är 10 000 som kommer att slå. Så funkar det inte med finansbranschen. Och en person som är bäst i en period kommer inte vara bäst i nästa period. Utan det som det gäller, det är att vara väldigt bra över tid. Hela tiden ligga bland de som är bästa. Helst bland topp 1/3. Och om du kan vara det år efter år, över väldigt lång tid. Eller det räcker med att du kommer 5-10 år. Då kommer du vara bland de 5-10% som är bäst.
Mm.
Så att det är väldigt svårt om man tittar på en specifik period, vilket man då ofta gör, liksom vem har varit bäst de här 3 åren. För att få samma effekt, om vi hade tittat och gjort jämförelsen och tagit alla i Sverige som då hade investerat, då kanske det har varit någon som hade valt en väldigt nischad kryptofond.
Mm.
Men då kanske det har rätt mycket att göra med tur. Det är inte alls samma sak som att springa 100 meter.
Mm. Mm. Precis, så det handlar om att vinna maratonloppet och inte vinna 100 meters lopp.
Precis. Mm.
Om jag lägger 100 kronor hos er, hur kommer de bli placerade?
Ja, men du kommer få svara på ett antal frågor om din riskvilja, alltså hur länge du ska investera och vilken typ av risk du kan acceptera. Och baserat på det så kommer du få en allokering till räntor och en till aktier.
Mm. Säg att jag tar 100 kronor i aktier. Mm. Hur placeras de pengarna?
Då kommer det vara 80 kronor i globala aktier och 20 kronor i svenska aktier.
Mm. Mm. Och sen kan du välja om du vill ha en hållbart investeringsfokus eller ett brett investeringsfokus. Och då ändrar underliggande. Och det är lite att man svarar på några frågor om det också. Och sen kan man välja det valet man vill göra där.
Mm. Mm. Och de här 80 kronorna globalt. Det är så här, vilka branscher, vilka sektorer, vilka länder?
Mm, det är alla. Alla branscher, alla sektorer, alla länder. 6 000 till 7 000 bolag. Så, ja. Så brett som det går att investera. Ja. Både stora och små bolag.
Precis, 6 000 till 7 000, inte 67 000.
Nej, 6 000 till 7 000, ja.
Och på det hållbara alternativet så är det drygt 1 000.
Mm.
I den globala 1 100 ungefär. Mm. Ytterligare 100 i det hållbara på Sverige.
Mm. Ja.
En fondrobot, en global indexfond. Om den inte är det, vad är det då som skiljer?
Man kan säga att en global indexfond är någonting man kan gå in och så köper man. Finns det lite olika aktörer? Det finns väldigt många olika indexfonder att välja på, ska man säga. En indexfond är inte lik en annan och kan vara till större eller mindre grad. Det kan vara för fysiskt replikerande att man verkligen äger aktierna. Det kan vara syntetiskt. Men om vi går och tittar på liksom en snittindexfond och så jämför vi en fondrobot med det, som man kan säga att Lucer, då är det mer så att om man väljer, dels får man ju ett förslag, man får lite aktier, man kan få räntor om man vill det. Om man bara väljer 100% aktier, då kommer man närmare det som skulle vara en indexfond. Men det du får kring det hela är också, det är ett helt plattform som är fokuserat på att investera just i den här fonden. Där allting sker automatiskt och du inte behöver göra det själv. Det som Sofia pratade om tidigare är att vi har en lämplighetsbedömning för att säkerställa att det du får är lämpligt för just dig. Men om man vill göra allting själv, man väljer en bred indexfond på en annan plattform, då kan man närmast välja det, jämför det med att gå in och välja 100% aktier på Lysa. Så att säga, då finns det liksom viss likheter, men det du får runt omkring är liksom en hela automatiseringen.
Ja, för det är ibland ett missförstånd att så här, en fondrobot, då har vi bara så här, vi har ersatt den mänskliga aktiva förvaltaren med en robot som ska välja. Och jag brukar säga så att det är, nej, det är inte Lysa, utan den här roboten bara fördelar pengarna. Mm. Den har ingen åsikt kring placering.
Mm. Den. Och rebalanserar också kontinuerligt baserat på,
ja,
hur de olika komponenterna.
Då kan det vara där ombalansering.
Ja, men om så då på, i aktiesidan då, till exempel när vi har 80% globala aktier, 20% svenska aktier. Om svenska aktier går väldigt starkt, då kommer man sälja svenska aktier för att köpa globala, så att man hela tiden går tillbaka till neutralvikten. Vilket är bra, för man, om något har gått bra så vill man sälja av och köpa lite av det som har gått sämre.
Ja.
Det låter ju jättekonstigt nu när du säger det. Om något har gått bra så vill man sälja av det.
Men det har att göra med att det finns, och det är för att man vill bibehålla en viss risknivå. Så att om vi tittar på det istället, att du ska ha 70% aktier och 30% räntor.
Mm.
Då förväntar vi oss att aktier går upp lite mer hela tiden över tid. Och när aktierna ökar i värde, då blir din räntedel hela tiden mindre och mindre. Men vi vill bibehålla rätt risknivå varje tillfälle. Mm. Så att då säljer vi av det som i det här fallet gått bättre, aktier, och köper mer av räntor. Och tvärtom om räntor skulle gått bättre. För att vi vill helt enkelt se till att bibehålla risknivån i portföljen.
Mm. Ja. Vad är det viktigaste att veta om det hållbara sparandet?
Att det fokuserar på att över tid minska koldioxidutsläppen i portföljen med 7% per år för att nå netto nollutsläpp, vilket är i linje med Parisavtalet, netto nollutsläpp till 2050.
Mm. Kan man spara till exempel barn, spara till pension, spara buffert?
Det kan man absolut göra. Det finns lite olika sätt att spara till barn. Det vi erbjuder, det är att man sparar på ett ISK, då i förälderns namn. Man kan dela det kontot med den andra föräldern så man kan se det. Ett ISK-konto kan inte samägas. Det finns en del praktiska utmaningar med att ha en minderårig som har det kontot också. Så att det tycker vi är en bra lösning för att göra det. Och för pensioner som det är idag så kan man spara lite på lång sikt extra. Vi har faktiskt fått tillstånd för att driva också ett försäkringsbolag, fondförsäkringar. Så att vi kommer att kunna erbjuda pensionssparande också i framtiden när vi får igång det bolaget under nästa år.
Precis. Men eget sparande, så att detta är min guldkant i pensionen, detta sparar
privat.
Absolut.
Det kan man göra. Ja. Mm.
Kan jag spara pengar som jag har i företaget?
Ja.
Ja. Kapitalförsäkring, ISK, hur funkar det?
Så för företag har vi kapitalförsäkring och man kan också ha det på depå. Det funkar likadant egentligen, eller systemet funkar exakt samma sätt som om du har haft ett ISK. Om du har ett företagskund kan du välja användare, du kan ha flera företag. Byter enkelt det ser ut på samma sätt. Men ett företag kan inte äga ett ISK-konto. Så ett företag kan man antingen då välja en depå där man har en kapitalvinstbeskattning, eller om man vill ha som man kallar samma typ av miljö som är schablonbeskattad. Det vill säga att en viss procentsats per år, vilket kan vara bra i flera fall. Då kan man välja en kapitalförsäkring.
Mm. Och annars får man ISK som stans. Så att detta är en så här typisk sak. Jag behöver inte tänka på det. Ni fixar det åt mig. Bra. Jag tänkte ta så här en fråga som vi har fått i forumet. Är så här att jag har sparat på bank och nu har jag gått till att spara till på Lysa. Hur säkert är det att ha sina pengar hos er? Hur skulle ni svara på den frågan?
Ja, men det är ju säkrare än att ha det på ett sparkonto hos banken. Eller pengarna som investerar i fonderna är helt separerade från Lysas konton. Så att det är säkrare än att ha på ett konto hos banken. Om du har en fond hos banken, då är det lika säkert, för det är ju samma regelverk.
Ja.
Och annars gäller ju, insättningsgarantin gäller ju sparkonton och inte fonderna, för fonderna är alltid helt säkra.
Och vi är ju också väldigt, ska jag säga, reglerade. Så att vi har ju tillstånd från Finansinspektionen. Det finns sånt som kallas för investerarskyddet som gäller därutöver. Så jag ser själv och jobbar just när det kommer till tekniken också väldigt mycket med säkerhet. Mm. Så att,
kan ni säga någonting, vad är skillnaden på insättningsgaranti och investerarskydd?
Man kan börja så här att om vi tittar på insättningsgaranti som jag pratar om, det är ungefär 1 050 000. Och den finns eftersom att om du lånar in, eller om du sätter in pengar på banken, det du gör är att du ger banken ett lån. Och sen kan bankerna använda de pengarna i sin verksamhet och låna ut dem till andra. Och sen så har du en fordran på banken. Och om banken inte kan leva upp till den fordran för att banken går i konkurs, då kommer staten gå in och ersätta upp till 1 050 000. Skillnaden är då mot fond, som Sofia sa. De äger du fullt av själv. Det är inte så att du lånar in dem till någon när du köper dem, utan de står i ditt namn. Så att om det finansiella institutet slutar existera av någon anledning, då är de fortfarande dina. Investerarskyddet, det är någonting...
Vänta, innan vi går på in och säger. För där är det också viktigt att veta att så fort pengarna är investerade så slutar insättningsgarantin att gälla. För den gäller ju bara oinvesterade pengar.
Precis, exakt. Ja. Och där finns det inte heller det behovet, eftersom det inte är ett lån du ger.
Mm.
Utan att de finns, de fondandelar som du äger, precis som när det varit aktier eller liknande, de är dina. De följer inte med, så att säga, om ett finansiellt institut går omkull.
Ja, och investerarskydd.
Och investerarskyddet, det är ett grundbelopp som finns för att om vilket reglerat eller ett reglerat värdepappersbolag till exempel som har tillstånd av Finansinspektionen skulle begå grova felaktigheter, vilket liksom aldrig ska inträffa, då finns det ett grundskydd som man får ut.
Upp till 250 000, tror jag att det är något sånt.
Ungefär så.
Ja.
Mm. Men finns det ändå några risker som jag tar när jag placerar hos er?
Alltså, den största risken du tar, det är ju att värdet på dina investeringar faller. Och det skulle jag säga liksom är det man alltid måste ha med sig, att en stor del av vår plattform, vi tillhandahåller genom partners också sparkonton, är vad vi kallar för sparkonto auto. Det finns anledningar att man vill ha sparkonton där man får en mer säker ränta med insättningsgaranti.
Utan någon risk att det går ner.
Mm. Ja, precis. Sen om man vill, när man går ut och säger att man vill ha lite mer avkastningsbara på lite längre tid, då måste man ta risk för att få det. Och det är väldigt fundamentalt i vår affärsmodell att hantera den risken. Det är därför vi börjar med räntefonder och sen därefter så kan man ha aktier också, ju mer risk man tar. Så att det är den primära risken man ska ha med sig. Sen om man kommer till andra risker kring Lysa, då finns det sådana faktorer som att Vi är ju reglerade. Allting som kunden investerar hos oss är separerat från Lysa. Vi är välfinansierade med starka aktieägare. Vi har mer än 300 miljoner på kontot. Och också att det som ofta leder till instabilitet i finansiella institutioner, det är utlåning. Sånt, det arbetar inte vi med. Vi arbetar bara med sparkunder.
Mm. Sofia, jag tänker om vi tittar så här, försöker kvantifiera det Patrik säger.
Mm.
Så vad kan man räkna med så här... Alltså så här, det här är viktigt att säga så här, historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning, det är statistik och alla investeringar kan man förlora delar eller hela av sitt kapital. Men om vi skulle så här, om vi ska utgå att det är så, framtiden kommer vara ungefär som historien, vad kan man räkna till exempel i så här nedgång? Om jag har en 100% aktieportfölj, vad ska jag räkna med att så här, om det går ner så här mycket så ska jag inte bli förvånad?
Alltså i finanskrisen så gick det ner liksom 40-50%, alltså 2008. Och det var ju ett extremt scenario.
Jag tror under corona så var vi väl ner där minus 30% mellan, vad var det, 13 februari och 20 mars.
Men snabbt så, tillbaka.
Ja, exakt.
Till midsommar var det.
Så jag brukar säga när folk lyssnar ibland att... så här, var inte förvånad, investerar du pengar i 10 år, var inte förvånad att det vid något tillfälle kommer att ha halverats.
Det är en jättebra poäng, och jag bara hoppar in där, för det är lite av ett favoritämne, och det här det är så viktigt med att sprida sina risker. Nu sitter vi ju alla här i Sverige, vi hoppas det kommer gå bra för Sverige, men det finns ju flera börser de senaste 120 åren, ungefär så länge man har börsdata tillbaka, som har gått till noll. Det är allt värde tappat. Om du hade pengar på österrikiska och ungerska börsen till exempel. De blev i princip helt utraderade. Så det är därför det är viktigt att sprida sina risker hela tiden. Men även om du sprider riskerna väldigt mycket, som jag är inne på, så kan det liksom i extremsituationer, och det händer från tid till annan, så kan du tappa 50% av värdet. Det vi tror över tid, det är att det kommer att återhämta sig. För vi har en förväntan om, mellan tummen och pekfingret kanske, ungefär en 6-8% på aktiesidan per år. Så tror vi att den kommer hämta in igen sig. Och det är därför vi alltid säger, om du investerar på lång sikt, då ska du investera mycket i aktier. Om du investerar på kort sikt, då ska du investera mindre i aktier. För då finns det en risk att den här stora nedgången inträffar och vi har inte tid att hämta igen den. Och då är det bättre att sätta pengarna mer mot ränteinstrument och sparkonton.
Ja. Och vad ska man räkna på räntedelen? Så om jag har 100% räntor, vad är drawdownen jag ska räkna med då? Om jag äger det i 10 år.
Mm.
Den är ju lite mer komplex, kan man säga, på vissa olika sätt. Men man kan se olika perioder, och det är samma där. Att vissa räntor kan ju tappa helt i värde när bolaget går i konkurs. Och det gäller återigen här att vara väldigt diversifierad. Om vi tittar på den senaste perioden när inflationen började ta fast fart och räntorna gick upp i samband med att 2022 våren där.
Som var sämsta året för räntor sedan 1700-talet, ish.
Ja, åtminstone 1970 i alla fall. Men du kunde hitta några sådana där perioder med som var dåliga. Men då är det ungefär 10% i bred ränteportfölj under den tiden.
Ja.
Fanns det många som
ökningar. Och förväntad avkastning. Så vad är förväntad om jag har 100% aktier, vad är den förväntade avkastningen?
6-7%.
Ja.
Mm.
Och förväntad avkastning på räntor.
Den har ju gått upp. Nu. Så nu är yield maturity nära 5%.
Ja.
Per år då. Alltså.
Och för att jag tänker att sånt här är viktigt. Jag tycker det är viktigt, inte för att det är en garanti på något sätt, men för att få en känsla för, om jag har en 50-50 på portfölj, ja men då är det 50% på 5%, 2,5%, 50% på 7%, 3,5%. Ja men då kan jag räkna med kanske 5% förväntad avkastning.
Om man är väldigt långsiktig.
Om man absolut.
Långsiktig i genomsnitt. Ja.
Ja. Mm. En sån här fråga, så det ska bli jättespännande att höra vad ni svarar på denna.
Jag ska bara säga till
det. Då tar vi en egen fråga.
Förlåt, jag ska bara, för det är så viktigt, du sa det tidigare, ska man komma ihåg det när vi pratar om de här avkastningssiffrorna är väldigt tydliga, och vi säger det förväntan. Det finns rätt mycket statistik kring det här och sannolikheter, så man tar ju en risk.
Ja.
Och det är det vi tror under långa perioder. Men sen kan det nästa år avvika kraftigt från det här. Så att vi var inne på det sämsta året för svenska börsen till exempel, lång sikt tillbaka, minus 50 är det bästa, plus 70%.
Ja.
Men
det man drar ner, att man vet vilka år det är, att det var 99 som då plus 70.
Men det är Så att det är bara väldigt viktigt alltid när man pratar om förväntad avkastning att ha det med sig, att även för den mest kanske sannolika avkastningen så är det inte den du kommer få.
Nej, och att varje år så är ju avkastningen extrem. Alltså ja, att det är mellan minus 39 och plus 70. Mm. Det är ju det enskilda året, men för varje år i sparhorisont så blir det ju jämnare och jämnare avkastning, mm, för då kommer vi närmare och närmare.
Det är det vi pratar om, att man sparar under lång tid, mm, och att det är ett genomsnitt man får, mm, räkna med under, mm, lång period. Mm. Ja.
Mm. Och därför är det bra att månadsspara också, så man köper lite även när det går ner och så. Mm.
Exakt, mm, exakt.
Nu bra, var det den frågan,
ja,
som du...
Ja, men detta är en sån här rolig fråga. Mm. För att man säger i alla såna här juridiska disclaimers så säger man så här, i värsta fall kan du förlora hela kapitalet. Mm. Eller så att det är teoretiskt. Kan man förlora hela kapitalet om man investerar i en bred aktieindexfond som investerar i 6,500 bolag?
Alltså ja, det skulle kunna, men med den caveaten att då har vi nog mycket större problem, ja, på andra
håll. Vad är det för problem då? Ja, men är det zombie?
Ja, men lite.
Jag gillar denna frågan jättemycket.
Ja, men för att jag tänker så här, om ett bolag gör bort sig av, mm, de här 6,500, mm, så plockas det bort från indexet, mm, och så kommer det in ett nytt.
Ja.
Eller hur?
Gör bort sig betyder så att det går jättedåligt.
De, ja, men de går i konkurs. Ja. Eller så här Wirecard, mm, som var så här...
Jag tänkte hela Ryssland-exponeringen gick ner till...
Ja, det, precis. Mm. Ryssland, mm, så här, mm, det går, mm, ner till noll. Och då bara ersätts det. Så, mm, det märks ju knappt, för min 100-lapp är ju spridd på de här 6,500 bolagen.
Och det som krävs här är ju att det inte finns något att ersätta med.
Exakt.
Så det finns, mm, inga bolag.
Och dessutom måste de gå i konkurs samtidigt.
Precis. Mm. Och som sagt, det skulle ju kunna inträffa, men det är då jag säger att då har vi värre problem.
Precis, då är det inte ett problem med lys. Det är, så här, det är inte mat på ICA, där är inget bränsle.
Nej, alltså som mänskligheten så har du större problem.
Ja. Ja,
men det... Än kanske just att just indexfonder. Det kommer ett stort problem, så jag försöker inte försöka ringa det. Men det är men vi säger liksom att ja, så det skulle kunna inträffa, men det innebär att världen kommer se väldigt annorlunda ut än, ja, vad det ser ut idag.
Ja.
Det kommer inträffa att någon riktigt stor katastrof.
Ja. Så det är där också, mm, som jag gillar, som jag brukar säga, att ni ger ju inget annat löfte än att du får den avkastningen som marknaden ger minus, mm, avgiften. Mm. That's it. Så att, mm, ni har inte så här, och vi kan navigera stormen bättre än andra, utan nej, men vi är snittet av marknaden. Mm. Och där brukar jag också säga så att ju fortare vi investerar inser att vi är genomsnittliga, att vi är mediokra och att det är helt okej. Okay. För att bara genom att vara medioker över tid så vinner jag ju.
Nu hade vi ett koncept som var ungefär
40 frågor på 40 minuter. Vi går vidare.
Jag hade velat göra en utläggning där.
Men kör utläggning, det är okej.
Nej, men jag tycker det är en jätteviktig poäng att förstå. Och det är att om vi säger att man säljer något annat, som säger att vi säljer så att du... Eller snittinvesteraren. Vi gör så att snittinvesteraren får högre avkastning än snittinvesteraren. Det hänger liksom inte ihop. Utan det jag menar med det är att alla tillsammans, om marknaden ger 7% säg ett år, då är det 7% snittinvesteraren får. Om det är någon annan som ska ha 8%, då är det någon som måste ha 6%.
Mm.
Så att då måste man hitta något sätt att hela tiden vara i den övre delen. Sen om man betalar en avgift på det här som kanske är 1%, då ligger man redan efter. Så för oss handlar det, sättet som vi försöker vara smartare på, det vara så effektiva när vi handlar, ha så låga avgifter som möjligt, se till att vi inte har läckage som vi pratar om, liksom försöka att hela rörbrockeriet bakom Lysa sitter ihop väldigt tajt. Mm. Och det är det sättet vi tror att vi är smartare och försöka hitta så att inte... Och inte att inte göra så att vi kan bli lite lurade eller utnyttjade av andra.
Mm. Mm.
Eller våra kunder, ska jag säga.
Det känns, mm, som att vi hade kunnat ta ett eget, ja, avsnitt, precis, om det här med liksom passivt sparande. Ja. Men det, mm, finns, jag länkar i beskrivningen. Nej, jag måste ta detta exempel. Nej, men detta har läst Loser's Game av Charlie Ellis.
Ja, absolut.
Ja, såklart. Men
vad är det för bok?
Nej, men
det finns faktiskt en YouTube-video om det här också.
Ja. Men det är en artikel från 70-talet eller 60-talet, ja, där Charlie Ellis var förvaltare, spelade tennis och han älskade tennis. Och så insåg han så här, det finns ett antal professionella tennisspelare. De vinner matcher genom att slå den bästa serven, mm, eller liksom så här. Men han var så här, jag är en ganska medioker tennisspelare. Hur jag vinner mina matcher, det är inte genom att slå världsmästarserven. det är att inte göra misstag. Mm. Om jag bara kan se till att jag gör inte dumma misstag, så kommer jag vinna matcherna. Inte för att jag är bättre, men jag gör färre misstag än andra. Så att sparande handlar om att göra så få misstag som möjligt. Och genom att du gör så få misstag som möjligt så kommer du vinna över tid.
Mm. Och det är ett sånt misstag som har varit väldigt tydligt de senaste åren. Det är ju att investera i specifika aktier som är förhoppningsbolag som kan ha tappat nu under 2022 och 2023 kanske 70-80%. Det finns många sådana bolag på de medelstora och små listorna i Sverige. Och om du väl har tappat 80%, då är det väldigt svårt att komma igen.
Mm. Och det är det som är så ointuitivt i sparande. Att du blir bäst genom att vara medioker. Genom att inte göra misstag. Och det är det som är så fint.
För att misstagen kostar så mycket.
Så mycket som du aldrig hämtar hem. Nej. Och det är det som är så fint att jag brukar säga att detta kan ni snå. Jag brukar säga att alla investeringar som inte är en indexfond introducerar en beteenderisk. Mm. Och det är där man ofta liksom misslyckas. Och det fina är att en indexfond gör ju inte misstag på det sättet. Nu måste vi gå vidare.
Ja.
Ska du ta den?
5. Mm. Är mina pengar låsta eller kan jag ta ut dem när jag vill?
Ja, det går bra.
Man kan ta ut dem när man vill.
Så jag sätter in dem på måndag och sen på onsdag kan jag ha tillbaka dem. Ish.
Jag tror vi lovar inom 3 dagar.
Ja,
ja alltså det, så att när du väl sätter in dem måste de investeras. När du tar ut dem så säljer vi av. Då är det liksom upp till 3 bankdagar ska man säga under normala förhållanden. Sen kan det inträffa, som gjorde 11 september, att amerikanska börsen stängde under flera veckor. I den typen av situationer så finns det inget sätt för oss att få ut pengarna. Mm. Liksom om marknaden stänger.
Ja.
Men oftast behöver vi inte ens sälja för att du kanske tar ut och Patrik sätter in. Då kan vi.
Ja. Ja. När var det som de stängde i flera veckor?
11 september.
11 september 2001.
2001, så jag något.
Ja. Nej, det var...
Nej, men då stängde de i flera veckor. Så att...
Om man har sitt barnsparande, sitt företagssparande, är det inte en risk att man har allt i samma liksom indexfond? Nej, men alltså, förstår ni, detta är en sån fråga som jag får.
Ja. Att
blir det inte en risk att då har jag valt, för man har ju hört att man ska sprida äggen, att inte ha dem i samma korg.
Ja, och just när det kommer till, om man tittar historiskt på fonder, indexfonder, så är det en... ska jag vilja säga en säker konstruktion som också är väldigt tydligt reglerad. Och så att det är en säker konstruktion till att börja med. Så att nej, jag ser inte riktigt den risken. Jag ser en större risk kanske att man gör det för komplext för sig själv och därför inte investerar pengarna så som man borde och inte ligger investerad.
Mm.
Så att det är och sen när du väl investerat i den här fonden, då sprids det ju ut till alla de här bolagen.
Mm. Så att, exakt, så man har ju inte dem i en korg, du har ju dem i 10 000 eller 6 000.
Man kan säga att som en fond fungerar, det är ju som att det är ett, om man ska ta det på ett väldigt lätt sätt, så är det flera liksom gemensamt ägda konton som alla de här bolagen finns på. Så att på det sättet så kan man också poola in kapitalet. Det gör att även om du har en 100-lapp kan du investera i flera 1000 bolag och delas upp det. Och kring den här så att säga, fondkonstruktionen så finns det flera så här rigida säkerhetsåtgärder. Dels jobbar vi väldigt mycket med det som kallas för första linjen för att se till att det här är säkert. Sen har vi separata oberoende kontrollfunktioner som är risk och compliance. Sen därefter har vi något som heter intern revision som granskar att de första och andra linjen sköter sig. Kan man få tredje linden. Sen har man en extern revisor och så har man styrelsen. Så det är ett extremt stort fokus på just säkerhet i de här konstruktionerna.
Är ni lönsamma och kan stå på egna ben?
Vi är inte riktigt lönsamma än. Däremot så tycker jag vi kan stå på egna ben. Eftersom att vi har, som jag nämnde tidigare, för 300 miljoner på balansräkningen. Vi har en prognos som gör att vi kommer vara lönsamma inom inte en allt för lång framtid. Men det vi har gjort flera gånger det är att vi har satsat. Så att vi har fått väldigt mycket förtroende för kunderna. Nu förvaltar vi 27 miljarder kronor ungefär. Och det gör att istället för att säga att nu förvaltar vi 27 miljarder, ta en avgift på det. Så har vi sagt att nu ska vi också ge oss in i försäkringsbranschen. Och starta försäkringsbolag, det kräver kostnader. Så att vi har gjort den typen av satsningar kontinuerligt och därför gått med vissa förluster men vägt upp det då med att ha tagit in väldigt mycket pengar och har väldigt starka ägare. Så att vi klarar oss under väldigt lång tid, även om vi skulle fortsätta göra exakt så helt still med exakt samma typ av förlust.
Mm. En fråga som jag får ibland, så här, vad händer om Lyse går i konkurs? Vad händer med mina pengar då?
Det som händer är att pengarna finns ju inte hos Lyse, utan de finns i fonderna på ett förvaringsinstitut. Så att det som skulle inträffa när det kommer till Lyse fonder, det är att pengarna finns hos förvaringsinstitutet som skulle ta över förvaltningen av fonderna.
Och vilket är det? Vem är det?
Danske Bank.
Ja.
Sen på sparkonto Auto så finns ju också pengarna hos våra samarbetspartners som idag är Borgo och Norion, alltså Collector Bank sedan tidigare. Så där finns det. Så att pengarna är helt separerade från Lyse. Däremot så skulle ju liksom, om vi säger bara puff, vilket är liksom ett extremscenario, jag vet inte hur det skulle gå till liksom, men att Lyse bara skulle sluta existera, ja, men då skulle man få ut pengarna ifrån
Danske Bank.
Danske Bank i det läget för fonderna, och sen finns de ju direkt på klientmedelskonton hos
exakt, för att det där är också sånt som många inte vet, att ett förvaltande institut, om jag har förstått det rätt, så här får ni korrigera mig, men de stämmer ju av liksom NAV-kursen, alltså värdet på fonderna, de stämmer av in- och utbetalningar, de stämmer av att de fondbestämmelserna följs, och det är till och med så här att om det är så att ni ni skulle fulat er och de inte har upptäckt det, så är det dessutom de som är ansvariga. Så att där är ju en sån här grej att där är jag som kund har ju väldigt mycket trygghet, för jag trygga från er, från liksom alla rutiner och det som ni har. Men där är ändå Danske Bank som också står, som ska garantera väldigt mycket mot mig, och det ligger i deras egen intresse att kontrollera er. Kan man säga så?
Nej, men för Danske Bank är förvaringsinstitut, och det man kan säga kring de här fonderna, så finns det massor med olika regler. Dels hur pengar ska flyttas, hur man ska handla, hur man ska hålla sig inom olika limiter. Det kontrolleras på flera olika ledder, bland annat av förvaringsinstitutet och Danske Bank. Det ligger liksom inom deras roll. Så att så är det. Så är det absolut. Sen så ska jag säga att så det ska vara säkert. Sen exakt deras ansvar i hela det tror inte jag kan uttala mig lite om på det sättet.
Nej, men jag tänker att det är viktigt att ta med sig här är att det är ofta ett missförstånd, för vi pratar i dagligt tal, jag lägger mina pengar hos Lyse eller i Lyse, vilket är ju de facto inte det man gör. Man lägger sina pengar i de fonderna som ni har valt ut, och dessutom är ju aldrig så att pengarna är ju aldrig på ert konto.
Nej, utan separationen är superviktig.
Ja.
Alltså det är helt fundamentalt.
Och det är inte så många som vet att det är så. Och sen att det är dessutom för att ni står under Finansinspektionens tillsyn. Och vad det är för någon som inte vet det, vad innebär det?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Nej, men det innebär att för att få bedriva den verksamheten som vi har, och det är tre stycken verksamheter kan man säga, det är ett värdepappersbolag, det är ett fondbolag och nu ett livförsäkringsbolag. Så behöver man ansöka om tillstånd. Det följer massor med krav och det är ju bra för att vi har hand om folks besparingar, pengar som man måste följa. Det innebär att det finns väldigt tydliga regler, lagar på europeisk nivå, från svensk nivå, från Finansinspektionen, som vi hela tiden måste förhålla oss till.
Mm.
Och på det sättet, och det är därför man lyssnar till Finansinspektionen, säger de att om man ska göra affärer så ska man göra affärer med någon som finns i vårt företagsregister. Man ska inte göra affärer med någon som inte har tillstånd för att bedriva den här verksamheten i Sverige, och man ska absolut inte göra affärer med någon som finns på deras varningslista.
Mm. Ja, nej, men jag tror att det är viktigt, för att det där är ju, jag tycker det är så viktigt, för det är en risk, för om man blir av med hela sitt kapital så är det så jättesvårt att komma tillbaka. Mm. Och därför är detta viktigt, tänker jag.
Nej, absolut, och det är ju ett stort förtroende vi för våra kunder som vi tar på största allvar.
Ja, och sen är det ju dessutom revisor som också granskar där. Vem har ni som revisionsbolag?
Så att vi har som Grant Thornton som extern revisor. Sen har vi en intern revisor som fungerar som styrelsens förlängda arm in i verksamheten, och styrelsen vill granska specifika delar av hur verksamheten sköts. Och där har vi Ernst & Young i bolagen som gör det. Och sen så har vi då kontrollfunktioner, som man säger också, som är anställda. På vissa roller har vi det som konsulter, ibland har vi det som heltidsanställda som inte deltar i den dagliga verksamheten utan enbart granskar den dagliga verksamheten gör.
Mm. Mm-hmm. Snyggt. Mm. Ja. Är det, känner du?
Jag tycker det är tydligt, ja.
Bra. Mm. Ska du ta?
Men vad kostar det att vara kund hos er?
Ja, det beror lite på vilken man väljer att spara brett eller hållbart, och vilka fonder som ingår, eller om man väljer med sparkonto auto. Generellt kan man säga att vår snittintjäning per sparkrona är ungefär 0,2% som då går till Lysa och till våra externa samarbetspartners. Återigen, det här beror på, men Vanguard, AMF, Öhman, så är det ungefär ytterligare 0,15. Nu räknar jag inte in transaktionskostnader i snitt.
Så men det är ungefär 0,35.
Där. Exakt, om vi inte räknar med transaktionskostnaderna, prippspreadkostnader i det, och det beror också lite på vilken fond man är, men då tillkommer det allt från några punkter till kanske en, ja, i de hållbara räntefonden 0,15, något sånt där. Mm. Om man ska titta exakt på de här siffrorna, för det är lite olika, så jag försökte ge en liten bild av det, då är det bäst om man går in på lysa.se/.
Men som tumregel, mellan, säg 0,4 ish, så ligger man ganska där. Säg ja nu.
Ja, ja. Det är ungefär, men det är, man vill ju vara så precis som möjligt, men på generell basis, ja.
Ja. Där är alltid så att vi har alltid så här folk i forumet som tänker så här, kan jag inte göra detta bättre och billigare själv? Mm. Vad svarar ni till det?
Vad tänker man du? Kan göra allt själv, alltså, tänker jag. Eller om man vill, man kan bygga sin egen tvättmaskin. om man vill.
Har du sett på YouTube? Trampmaskin.
Vi är ju mer än 50 personer som jobbar med det här och försöker vara jättenoggranna. Men det är klart att man kan. Ja.
Men jag brukar ju tänka också så här,
vad är arbetet bakom att göra det själv? Det måste det inte, ju ta jättelång tid.
Men det är ju som den här klassiska med bilmekanikern. Det handlar inte bara om tiden, det handlar om att du behöver ha kompetensen.
Mm.
Och jag brukar ju säga så här, ja, det är klart du kan göra det själv, men hur värderar du din egen tid? Hur vet du att du har gjort rätt? Hur vet du alla de andra grejerna?
Och sen beror det lite på, för att det finns ju flera fonder som vi har som man kunde få genom oss som inte är tillgängliga för snittsvensken. Det går inte att investera i dem i princip på någon plattform som Vanguard till exempel. Och då måste man också på något sätt förhandla till sig institutionella priser, liksom riktigt låga avgifter, vilket är svårt för en, om inte för sig omöjligt för en privatkund.
Ja. Mm. Jag tänker framförallt att det är vissa produkter som inte går. Alltså en valutahedjad bred räntefond. Svårt.
Ja, och absolut.
Mm. Och så om man skulle liksom så här, för detta är också en vanlig fråga som kommer i forumet ibland. Så vad är, uttryckligen har de skrivit så här, vilka är fördelarna som Lysa bidrar med som motiverar priset?
Ja, men den här lämplighetsbedömningen, att du får liksom en portfölj som är bra för dig långsiktigt med rätt risknivå. Och kontinuerlig ombalansering så att din portfölj alltid är liksom stabil och optimal för dig. Och sen bred och billig förvaltning.
Mm. Alltså, tänker du, vill du lägga till någonting?
Jag tycker det är en bra sammanfattning.
Alltså, men det som du sa innan, att det är vissa produkter som man inte kommer åt också. Och att ni jobbar med att hela tiden få ner priserna. Mm.
Alltså, jag tycker ni är så fina. Men jag är så här, också att
det var fel svar.
Nej, det var fel nu. Jag tänker ju också så här, enkelheten och framförallt också att ni tar bort möjligheten att gå in och pilla och fucka upp sitt sparande. För jag vet till och med jag som har gjort detta i 25 år. Häromdagen så fick jag feeling för att nu har räntan gått upp. Nu är det lönsamt med globala high yield-fonder. Gick in i Karolins sparande, så här, bytte i din tjänstepension. Karolin kommer och jag bara, Karolin är helt entusiastisk. Nu har jag förbättrat din pension här. Jag har valt sådana här fonder. Global high yield fond, och så tänkte jag så här, nu kommer jag få beröm, och det fick jag inte, utan det var så här, vi har ju kommit överens om att jag ska ha en indexfond, byt tillbaka, så fick jag lumma tillbaka. Och detta är en typisk sån här grej, hur liksom när man är entusiastisk och sånt, att man fuckar upp sin portfölj för att det är för mycket valmöjligheter. Och hos er så är, skulle jag säga, fördelen är att det är inga valmöjligheter. Så jag kommer hamna i forskningen att jag gör rätt för att jag investerar långsiktigt på samma sätt.
Absolut, sen kan jag säga att ofta när börsen faller med 30% kan det liksom krävas en vilja av stål för att sitta kvar så att säga i båten och hålla investeringsplanen. Så även om vi har tagit bort den typen av valmöjligheter väldigt medvetet, för vi tror inte att det är något värde, så händer det även hos oss att kunder väljer att gå ner och ta ut pengarna. Eller att man viktar om mot räntor eller aktier. Och det försöker vi... Ja. Man ska alltid kunna ta ut sina pengar med en gång om man vill. Så det är, men då försöker man bara se vad är anledningen till det här. Är det att man tror att det ska fortsätta gå ner? Är det kanske att man har valt lite fel risknivå? Eller finns det något annat?
Får jag bara fråga så? För jag brukar inte gå in och hålla på med mina pengar. Då, Lisa.
Nej, jag kan säga så här. Vänta.
Det var jag som går in och håller.
Jag kan säga så här. Karo har fått ett mejl av er som heter så här, du har inte varit inloggad på så länge att du borde logga in. För det var så här regulatoriskt mejl att så här, har du inte varit inne i över ett år så behöver du logga in och säga att du lever.
Nej, men jag tänker, vad är det som ni gör då om man börjar hålla på och gå in och ska liksom vikta om eller ta ut pengar och så? Får jag något mejl eller?
Nej, jag kan säga att den säger så här, detta är vår rekommendation efter vad du har sparat. Nu håller du på att fucka upp. Det står de inte där. Men det står så här, du avviker från vår rekommendation. Är du säker på att du vill göra det här?
Ja, och då i det fallet så finns det också två, vilket är väldigt viktigt att ta med sig. Att om man kan ändra om det, då tycker vi fortfarande att förvaltningen är lämplig för dig. Men du avviker, då vill vi säkerställa att det inte är med att du drog liksom fingret lite fel. Ja, om det är så att du vill avvika ännu mer, säg till exempel att du har ett kort horisont men du vill ha 100% aktier, då kan vi klassificera att det här är olämpligt och då kommer inte vi göra det åt dig även om du vill. Så det är en skillnad från en do-it-yourself-plattform som kanske du hade kunnat göra det, men där så säger vi då nej till det, att vi kan inte ha någon kund där vi tycker att vi har en olämplig förvaltning för.
Ja.
Men för den stora risken är att när det går ner, då blir man blir ju ännu mer riskavärt och så vill man inte förlora ännu mer pengar. Och så säljer man. Men då kanske man missar de här liksom dagarna med återhämtning som kan kosta mycket på lång sikt.
Ja, men
verkligen.
Snyggt. Så att jag gillar ju så här, att det är en massa andra fördelar som är runt om. Att det är enkelhet, det går snabbt att komma igång.
Man kan glömma bort det i decennier. Och det, som jag känner att jag vill.
Och då vill du inte ha någon som kommer in och meckar med det.
Men det skulle jag säga, och just den här, det är anledningen att vi påminner att man måste gå in. Det kan uppmuntra alla, ändå att göra att det inte så att vi bara sätter in och sen kan vi glömma bort det. Det är det att vi har ett ansvar hela tiden att se till att den här förvaltningen är lämplig för dig. Och om inte vi får någon ny information om dig på tre år, då blir det svårt för oss att börja se, är det här verkligen lämpligt fortfarande eller har hänt så mycket i era liv? Och därför behöver vi få in den här informationen.
Ja.
Sen finns det också ett krav från regleraren att om man inte har varit inloggad och tittat på sina konton, då vill man att man loggar in och tittar på det. Och det är för att det har hänt att det har funnits strukturerade produkter som har tappat mycket värde, men kunderna har inte vetat om det. Mm-hmm. Nu, jag tycker ju ingen någonsin ska ha en strukturerad produkt. Men, och då har man satt som krav att man vill att kunder ska gå in och titta. Eller åtminstone få liksom den här uppdateringen.
Nu börjar vi bli långrandiga.
Ja,
nu får jag hoppas
det. Men det är lite komplexa frågor.
vad är minimibeloppen? Minimibeloppen för att komma igång?
Om man säger för månadssparande är det 200 kronor. En minsta insättning är 1000 kronor.
Ja. Om jag har pengar oinvesterade, alltså vid sidan av, ska jag investera allt på samma gång eller ska jag sätta upp det som ett månadssparande?
Det beror lite på om du vill ha det teoretiskt korrekta svaret eller det praktiska svaret som vi tycker fungerar bäst i praktiken.
Ja, men ta båda två.
På en minut. Det teoretiska svaret är att du ska investera allt omedelbart. Och sen om det går ner 40% i övermorgon, då var det tråkigt. Liksom. Du kommer sitta kvar för att förstå att det är ekonomiskt rationellt.
Precis. Hade du gjort det 100 gånger så hade du tjänat på det.
Ja,
men det har man ingen glädje av.
In med allting med en gång. Problemet är att om du gör det och sen så tappar du mycket pengar i övermorgon, då kommer du tycka att du är en idiot. Det hade jag tyckt i alla fall. Och sen så vill man ta ut det liksom och sluta spara. Så att det vi försöker också kombinera det med att undvika den här beteendemissen. Så då brukar jag säga alltid att det är bättre att gå in lite pö om pö. Sätt upp det som ett månadsspar. Gör nu, dela upp den här totala summan, kanske om det är en större summa, i 12 olika potter och sätt in varje månad. Mm. Man kallar det för dollar weighted averaging att investera. Mm. För att du kommer komma in i marknaden, men du kommer också må bättre av det. Ja. Om det blir en stor nedgång.
Och sen som jag alltid gillar så här. I ekonomi så kan man göra både och.
Ja.
Att man kan börja med halva summan och sen månadssparar man halva summan.
Absolut.
Till exempel.
Ja, det är bra.
Om jag har pengar investerade på något annat ställe. Mm. Ska jag då bara sälja av det, ta ut pengarna och sen sätta in det hos er?
Om du har på en annan ISK så ska du flytta ISK:n till Lysa.
Mm. Ja, för det som jag skulle gjort är att sålt av och sen flyttat in på Lysa. Men
då kommer du få betala mer skatt.
Ja, okej. Okay. Ja. Men hur gör jag det då? Flyttar mitt ISK?
Då ringer du eller mejlar till Lysa-supporten.
Det finns faktiskt en funktion som man kan flytta ISK på under insättningar som man kan välja som jag flyttar. Så det kan du göra helt automatiskt, så hjälper vi dig med det.
Mm.
Det jag skulle säga, det är en liten passus där. Och här finns det ett bra system, att det finns krav på hur man ska kunna flytta ISK. Det är det här som jag hoppas också kommer komma till inom försäkringsvärlden för flytta pensioner, som är betydligt mer krångligt där det inte finns de här strukturerna på plats som det gör för ISK-flyttare.
Mm. Ja. Mm. Ni har ju ett brett och ett hållbart alternativ. Vilken ska man välja?
Det får man välja själv. Om man vill vara så brett investerad som möjligt och så många bolag som möjligt, då ska man välja det breda. Om man vill rikta kapital till bolag som minskar sina utsläpp och minska klimatriskerna, då ska man välja det hållbara.
Mm. Vi har ett annat avsnitt om där vi fördjupar oss i det här. Men kan man säga så här, att kommer det ena ge bättre eller sämre avkastning? Får jag betala för att jag väljer det ena eller det andra?
Ja, men det finns ingen så här konsensus i forskningen om det ena eller det andra. Utan vissa säger bättre och vissa säger sämre. Och vi håller oss neutrala och säger att vi kan inte förutsäga.
Om Lysa nu är så bra som jag tycker att det är, varför gör inte alla Lysa?
Men det gör rätt många gör Lysa. Använder Lysa. Och det är ju en process för att komma från att vara en liten aktör. Nu är vi, som fallet över 28 miljarder, 27-28 miljarder för 130 000 personer i Sverige. Vilket är ju fantastiskt för mig. Det är fortfarande inte jättestort i finansbranschen. Men om vi tittar på de flöden som kommer in, så är vi ett av de bolag som får absolut störst inflöden. Om vi tittar på svenskar som arbetar, alltså man är över 18 och månadssparar, då har vi ungefär drygt 1% av alla som sparar sitt månadssparande med oss. Så att månadsinsättningarna till Lysa nu bara från det återkommande månadssparandet, vilket kanske är det jag är mest glad över, det är knappt 300 miljoner. Det är en fantastiskt stor summa. Så att vi växer på rätt rejält för förtroende att förvalta mer kunder. Men sen att det är ju inte så att man över natten går till alla. Ja. Det tar ett tid. Sen kanske man aldrig kommer komma till alla för att inte...
Men vad är den vanligaste invändningen?
Det har varit någonting.
Ja. Men du, vad är den vanligaste invändningen mot Lisa? Alltså så här, när alltså ni pratar med oss så vet, men jag har alltid den där farbron. Du vet, han kommer inte investera i Lysa. Vad är det farbror säger? Men då är det ofta
så här, han tjänade så här mycket på den här aktien igår. Ah, och sen, men vad gjorde förra veckan då? Men det vet man, det bara berättar bara om när det gick jättebra. Men ja. det tycker jag att jag hör. Han tjänade hur mycket som helst på
det. Och det, precis, och det märker man ju att lite beroende på vilket år det är, bara en snabb exposition. Så här 2000 så var det rätt, så kanske man ska inte använda, kanske blir lite så här raljerande, men det var väldigt tydligt då att man skulle inte använda Lysa, för man kunde använda teknikfonder. Jag tror 2001 gick Avanza Zero väldigt bra, så ska man inte använda Lysa, för man kunde investera i Avanza Zero. Och 2002 så tror jag amerikanska börsen gick väldigt bra. Så då var det liksom amerikanska börsen man skulle sitta istället. Så det kan ju ändras där hela tiden. Mm. Så att det kanske är det som kan vara lite frustrerande när man argumenterar för den här breda. Att du är inte bäst någon period. Så det finns alltid någon man kan peka på och sitta. Men titta, om jag bara satt den där sponden, så hade det gått bättre. Och det är det vanligaste invändningen. Att jag maximerar inte. Det hade kunnat gå bättre om jag hade valt precis den här fonden. Problemet är att det är helt omöjligt att välja just den fonden i förväg.
Ja, så du blir alltid jämförd med den som vann det senaste 100 meters loppet.
Ja. Och det är fint, det är liksom lite natur, men det är absolut vanligaste invändningen.
Ja, jag brukar ibland få höra invändningar så att det är tråkigt.
Och det
är inte att ni är tråkiga, utan utan att
det är väl sådana som vill ha det lite som en hobby. Ja, men så det med sina pengar.
Och här tror jag kanske är bland det bästa rådet man kan ge, och det är ju faktiskt när det kommer till sparande. Det är att definiera vilken del av ditt sparande som du vill ha roligt med. Så att om vi pratar dina barns sparande, är det någonting som man vill ha lite roligt med genom att satsa på spekulantbolag eller bolag med hög risk i? Eller om man tänker på
bara så att man har samtalat med barnen när de fyller 18. Så att jag hade tänkt att spara, egentligen hade du kunnat få 250 000. Men jag tyckte det var så roligt med techbolag. Så nu blev det ingenting.
Nej,
ingen som någonsin har den konversationen.
Och då hör man så här, vet lyxfällan så här. Hade du roligt så här, vet barnen om att du rökte med farmors pengar i arv? Vet barnen att du hade techbolag för att du skulle ha roligt?
Så att där kan man säga att för att ha det smarta sparandet där, så ska det inte vara särskilt spännande. Om det är en adrenalinkick för att se, jag tar det lite, liksom, vad står barnsparandet i nu liksom, när man går in på det, då är det inte så smart. Sen så är det inget som förhindrar, om man tycker det är väldigt kul med bolag och att man vill handla, att man gör det för en del av sina pengar. Men det är inte pengarna som ska gå till barnen eller det som ska gå till insats nästa lägenhet eller som ska finnas där för en dag där det blir svårt, liksom en rainy day fund.
Ja.
Ja. Men vilken är den vanligaste missuppfattningen om Lysa?
Oj, vad en bra fråga.
Jag skulle säga att
den vanligaste missuppfattningen är att det är en robot som väljer smarta investeringar. När det som vi pratar om, när jag automatiserat, så att pengarna kommer in i en insättning och sen fördelas så effektivt som möjligt mellan olika fonder eller i sparkonto och auto. Men det är alltid människor som har tittat på de här fonderna. Sofia till exempel, liksom, som sitter och väljer ut de här fonderna och så sätter vi en allokeringsnyckel. Så det finns liksom ingen artificiell intelligens. Nej. Och anledningen kanske att vi kallar oss för fondrobot, plattform, det är ju att det var ju så media benämnde den typen av aktör som vi är när vi kom, och sen blev det ett känt begrepp.
Men det tänker jag också att det är en missuppfattning, att vi kanske gör mindre själva än vad vi gör. Alltså vi har ju liksom rena aktiefonder och liksom har byggt våran plattform helt själva, och liksom mycket av infrastrukturen. Det tror jag att man inte tänker på eller vet om.
Precis, att ni bara är så här, ni har bara valt några fonder.
Ja, men precis.
Precis. Vad önskar ni att fler visste om er?
Oj, då får vi se vad de inte vet för någonting i så fall. Jag tror inte att jag skulle säga fler kanske visste om oss nödvändigt, utan jag skulle nog önska att fler visste vikten av ränta på ränta-effekten. Det vill säga att om det är så att du investerar 1000 kronor och sen så får man 10% avkastning på de 1000 kronorna, har man 1100, så tänker man det där blev ju inte så mycket. Men om man tar 10% plus 10, gånger 10 eller varje år efter år och dessutom månadsspar, så blir det väldigt mycket pengar i slutändan.
Mm. I forumet så har vi en jättelång tråd som slutade i konsensus. Spara 1200 kronor månaden i 12 år för att få ut 1200 kronor månaden resten av livet.
Mm.
Att det är liksom bytet. Och det är räknat på 100% aktier hos er.
Ja, precis. Och där är det också viktigt att börja väldigt tidigt. Så jag tror att man får upp den här liksom träningsmusklen att man hela tiden sparar varje månad. Att man börjar med det väldigt tidigt. Mm. För att det är inte för sent att börja spara när man är äldre, men du kommer få en väldigt stor effekt om du börjar spara när du är 20.
Jag brukar.
Nej, jag tänker också på, unga personer, vi kommer ju inte kunna leva på vår pension. Liksom, det är inte uppenbart att vi kommer göra det. Det är jätteviktigt att vi börjar spara, och här är liksom ett jätteenkelt sätt.
Men jag brukar också tänka så här att pengarna dubblas vart tionde år.
Mm.
Så att börjar jag när jag är 20, så är dubblingen till 30, till 40, till 50, till 60, till 70. Då är det så här fem dubblingar, då är det från 1 till 2 till 4 till 8 till 16 till 32. Alltså det är 32 gånger pengarna bara av att inte göra någonting i massa år.
I massa år. Men finns det någon funktion som ni gillar internt, men som kunderna inte liksom har fattat galoppen med än?
Jag har en. Kanske två.
Nej, jag har nog ingen jag kan.
Delade konton.
Man kan dela, så till exempel om man har barnspar. Så jag har ett barnspar för vår dotter, så kan jag dela det med min man, så kan han se. För man får inte samma äga ISK, men det är ju ett sätt att ändå underlätta om man har ett gemensamt ISK för något.
Mm.
För något syfte.
Mm. Vad är den andra?
Det är att vi spenderade rätt mycket tid och kraft och funderade på att smarta uttag. Så säg att man vill ha ut 5 000, 10 000 kronor i månaden. Ungefär nästan som lite lön som kommer hela tiden. Och man bygger upp först och sen så ser man ut om man inte behöver sitta och ta ut själv. Då byggde vi en funktion för automatiska uttag.
Mm.
Som jag inte vet om att någon annan har. Och det här tyckte vi var... finansnörderiet i mig tyckte att det här var helt fantastiskt, och det är ingen som använder det.
Men jag kan säga så att där är några som använder det faktiskt,
ja, det finns som
älskar den. Och jag kan säga så här, ibland så hjälper jag folk med så här ekonomisk livsplan, och då säger jag så här, skit, du vet, då har du pengarna på Lysa, och sen där börjar du uttag, och Lysa har till och med en funktion för uttag, så folk tar för helvete inte bort den, ser fram emot den.
Och det är bra att veta, för att nu har jag inte exakt siffra, men det är inte fler än 100 personer som använder den.
Av 130 000.
Av 130 000, och det skulle kunna vara färre än 50. Så om man tittar liksom rent logiskt, så hade man ju tagit bort dem.
En till funktion är att vi har en sån rabatttrappa, så om man stoppar in mer pengar så blir kostnaden lägre. Det kanske man inte vet om man bara har en liten del.
Det visste inte jag.
Nej.
Okay. Vad går jag från i avgift i den här rabatttrappan?
Man kan säga så, för att det beror lite på liksom hur. Men man kan säga att ungefär från 0,24% och sen kan man gå ner till 0,15%. Och då kan man fråga, varför har ni en rabattrappa? Liksom, varför gör man på det här sättet? Och det finns faktiskt en del i det som är i finansbranschen. Att större kunder, eftersom man tjänar en procentsats på dem, då tjänar man mer pengar. Vilket gör att det inte är ovanligt, även om vi har låga avgifter, för att behålla en kund, att bankerna lägger in ett pris under det i så fall. Och så därför behöver vi också ha det, känner vi.
Men där känner jag också så att det som jag tycker är så fint med er är ju så att oavsett om jag kommer med 100 kronor, 1000 kronor, 10 miljoner, så får jag samma
exakt
placering.
Samma förvaltning.
Så får jag exakt samma produkt, så att säga.
Mm. Men vilka är det som står bakom och äger Lysa?
Så att de största, om man tittar ägarna, tillsammans, liksom, det är vi som har grundat Lysa, och sen har vi också anställda. Om vi tittar på externa, så är det Niklas Storåkers som var första vd:n för Avanza och byggt upp det, och har en investeringslåda som heter Janne nu. Sen så har vi Carl-Johan Persson genom Filien och Ramsbury, som är familjen Perssons investmentbolag, som är huvudägare i H&M. Och sen har vi Noidy & Company som är ett bolag i Göteborg. Det här är de som har ungefär 10%. Mm. Och sen har vi ett gäng lite mindre ägare också. Som är med.
Mm. Mm. Bra. Vad är ni mest stolta över med den här med Lysa och resan?
Jag är jättestolt över att vi är så liksom inkluderande. Alltså, det är verkligen finansiell inkludering och hjälpa alla att komma igång och spara oavsett förkunskap. Jag tycker det är jätteviktigt och är stolt över det.
Mm. Jag blir lite glad varje månad när månadssparandet kommer in. Ska jag säga. Så att vi har ju... för en typsparare så är det 2000 kronor vilket är rätt mycket i månadssparande och det närmar sig 100 000 som månadssparar med Lysa.
Mm.
Och som sagt, totalt månadssparanberäkning är allting börjar närma sig 300 miljoner i månaden. Så att det är väldigt mycket pengar och även om man jämför det med nätmäklarna eller banker, vad ligger automatiserat sparande, då ligger vi väldigt högt.
Ja, mm. Snyggt. Mm. Avslutningsvis, det vi inte har pratat så mycket om är sparkonto. Skulle du säga någonting mer om det?
Ja, sparkonto Auto. Det är ju en ny tjänst vi har. De som tar sikte på att det är väldigt många i Sverige som har nästan ingen eller till och med 0% i ränta på de pengar man har på transaktionskonto.
Mm.
De senaste vi tittade för hur det såg ut för ett halvår sedan så var det 2/3 av alla pengar som privatpersoner hade på bankkonton som inte hade någon avkastning överhuvudtaget. Så det är ett lätt sätt att få ut pengarna på banker, kreditmarknadsbolag som ger lite högre ränta. Där ligger räntan nu på 3,9% innan våra avgifter. Nu sitter vi här i efter avgift 3,7%. Nu när vi sitter här i 1 december.
Mm.
Så att, och vi gör det på ett lite annat sätt just eftersom att vi hjälper dig att få ut pengarna på flera olika.
Mm. Men man kan väl säga att det är precis som det allt det andra ni gör. Så här, okej, vi har inte så mycket åsikt utan vi försöker göra den bästa lösningen i aktier, i hållbart, i räntor, även i sparkonto. Så att jag brukar väl säga så här att ja, men, nu är vi ju tillräckligt gamla, men jag brukar ibland säga så att det är som när man spelade Super Mario Bros. Alltså ni är inte optimerade på vi ska ha högsta avkastning eller vi ska ha absolut lägsta avgift, utan så här, det är viktigt för oss att vi är bra på det mesta.
Mm.
Liksom att inget ska vara dåligt. Utan vi håller liksom, vi är ja, men bra på allt. Mm. Men inte bäst på något. Nej. Så kan man säga.
Och sen kommer det komma en ny produkt. Hoppas vi nästa år. Som vi kan slå ett slag för. Och det är att vi kommer börja arbeta med pensionssparande också då.
Mm.
Inte till att börja med kommer vi fokusera på pensioner. Man kan flytta in till andra aktörer till oss. För att få Lysas förvaltning. Där kan jag säga att om man är intresserad att få lite mer information om det så kan man mejla till kontakt@lysa.se så kommer man få lite förinformation när vi är redo med den produkten och kanske om man vill hjälpa oss att produktutveckla den också.
Mm. Grymt!
Ja.
Snyggt! Det blev inte riktigt 40 frågor på 40 minuter men detta är ändå så ett av våra kortaste avsnitt på en timme så jag tänker att vi rundar av där och man kan ta kontakt med er via hemsidan lysa.se. Man kan ladda ner app via App Store eller via Google Play.
Man får också gärna om man vill komma i kontakt kan man skicka ett mejl till patrik@lysa.com
eller
.se.
Ja men snyggt. Ja. Ja, men stort tack för att ni kom.
Tack.
Tack.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.